En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Alente, flexibel tv och streaming. Läs mer på alente.se.
Så här blev Greta Thunberg från Sverige en av världens mest kända och omdebatterade personer.
We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Build back better. Blah, blah, blah. Green economy. Blah, blah, blah.
Ja, allt handlade om klimatet. Som 15-åring började Greta Thunberg återkommande att sittstrejka utanför riksdagen och skapade genom sitt engagemang en global rörelse kallad Fridays for Future. Hon blev uppmärksammad av världsledare och fick bland annat åka till FN för att tala på ett klimatmöte. Hon tilldelades Right Livelihood-priset och blev som 16-åring utsedd till en av världens mest inflytelserika personer av Time Magazine. Men hon skapade samtidigt också många fiender, som till exempel USA:s president Donald Trump.
Well, she's a strange person. She's a young, angry person. I don't know if it's real anger. It's hard to believe, actually. But I saw what happened. She's certainly different. Do you think she anger management. I think she has to go to an anger management class. That's my primary recommendation for her.
När kriget i Gaza bröt ut skiftade Greta Thunberg fokus. Nu är det Palestina-frågan och kritiken mot Israels politik som står i centrum. I september bordade Thunberg för andra gången ett fartyg för att resa mot Gaza tillsammans med andra aktivister. Väl utanför kusten tillfångatogs hon av israelisk militär och när hon släpptes lät det så här.
Let me be very clear. There is a genocide going on in front of our very eyes. A live-streamed genocide on all of our phones. No one has the privilege to say we are not aware of what is happening.
Rubriker, tumult och ett gigantiskt pressuppbåd som vanligt när det gäller Greta Thunberg. Varför blir det alltid så? Varför väcker hon så starka känslor åt precis alla håll? Och vad ska Greta Thunberg göra härnäst? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Erik Rosén, biträdande kulturchef på Aftonbladet. Hej!
Hallå, hallå!
Ja, älskad och beundrad, men också hånad och hatad. Varför väcker Greta Thunberg så mycket känslor åt alla håll?
Det finns många anledningar till det. Vi kan börja med att hon är kvinna. Hon är ung, men hon är också fullständigt konsekvent. Och hon vägrar att låta sig smickras av makten. Hon vill inte vara underdånig och hon formulerar gärna skarpa krav som går stick i stäv med det som politikerna faktiskt gör. Och det finns också något i relationen till makthavarna, för att hennes närvaro i offentligheten blir hela tiden en påminnelse om att de inte håller vad de lovar, att de har någonting att stå till svars för som de inte har levt upp till.
Som en nagel i ögat.
Som en nagel i ögat.
Du har ju som journalist följt Greta Thunberg sedan hon satt ensam utanför riksdagen och demonstrerade för klimatet. Många år senare så är hon fortfarande en rubrikmakare och känslan är att allt som Greta Thunberg gör får stort medialt genomslag. Hur kommer det sig?
Alltså från början tror jag att det blev liksom ett helt Sverige som kände sig blottat när hon satt där. Då var hon verkligen ett barn som påminde om att vad vuxenvärlden har lovat vad gäller miljö och klimat. Och jag minns det som att jag blev både liksom skuldmedveten men också rörd. Liksom, det var både fint och jobbigt på samma gång. Hon uttryckte att det var rätt att förvänta sig någonting av politiken och av världen. Jag tror att då inspirerade hon ju framför allt. Hon var unik på det sättet och alla makthavare ville synas med henne. Först i Sverige och liksom, Annie Lööf stod och tiggde selfies utanför riksdagen. Men sen växte det ju bara och hon blev liksom bokad och efterfrågad överallt och alla i hela världen till Obama ville synas med henne, och då blir hon ju, då får hon ju en enorm kraft i det och blir också en person som hela tiden, att det blir liksom som en snöbollseffekt, hon blir större och större och större, och det blir medialt såklart också väldigt effektivt. Sen tyckte jag det kändes ett tag som att hon var på väg att kliva in i den rollen som man ville tilldela henne, alltså att ta selfies med makthavare, att tala på stora konferenser och kanske åka på någon föreläsningsturné eller någonting, men det blev liksom uppenbart ganska snabbt att det där var helt otänkbart för henne att vara den personen. Och som jag tror att det beror på att hon blev rätt så snabbt desillusionerad, om hon någonsin har haft några desillusioner, eller några illusioner rättare sagt, om vad makten var beredd att göra och inte. Så att, och hon var liksom inte där för att sälja in sig själv, hon var inte där för att sälja någon produkt. Hon ville hon ville titta om världen var intresserad av att rädda världen, eller så intresserad av att rädda världen som världen har påstått sig vara. När hon upplevde att hon fick ett nej på den frågan, eller ett nej dolt i liksom kommunikationsbyråformuleringar och PR, så vägrade hon stå kvar och skaka hand och spela duktig. Och det gav ännu mer uppmärksamhet.
Men många är nog de politiker som ändå önskat att Greta Thunberg skulle ansluta sig till deras lag genom åren. Att hon faktiskt skulle engagera sig politiskt och välja sida, välja lag. Varför tror du att Greta Thunberg har skytt politiken?
Det mest uppenbara skälet är ju att hon är kompromisslös i sina viktigaste frågor. Och politik handlar om kompromiss i slutändan. Men sen så tror jag att det är ett uttryck för samma sak som hos andra unga engagerade världen över. Man tror inte längre på politiken. Och politikens svar har väldigt ofta varit att den inte kan förändra så mycket. Att besluten fattas inte här, de fattas av någon annan. Och vi flyttar mer och mer makt längre bort. Och jag tycker det finns ett exempel på det här som ger Greta Thunberg rätt på något sätt. Att SSUs ordförande var ute för några år sedan, jag tror det är 5 år sedan snart, och sa att Greta Thunberg borde sluta hålla på med aktivism och gå med i ett parti om hon ville göra någon skillnad. Och i samband med det gick också SSUs kommunikationschef ut och sa att Greta Thunberg, när hon säger att hon vill uproot the system, så är det ett uttryck för liksom en ekofascistisk syn. Och istället så borde hon ge sig in i politiken som dem. Och det är där man kan förändra saker på riktigt. Och jag bara noterar, båda de två har idag lämnat politiken. Den ena blev polis och den andra blev PR-konsult. Och jag tror att det exemplet säger någonting om hur politiken ser ut idag och varför Greta Thunberg inte kommer ge sig in i den.
Och det låter som att du tycker att det är ett bra val av Greta Thunberg att gå en annan väg.
Jag tycker att det är ett klokt val. Det är väldigt svårt. Jag tror att det är svårt för någon att sitta och säga, jag tycker inte att Greta Thunberg får något genomslag.
Nej, vi facit på.
Ja, jag tror att hon får ut maximalt av sitt engagemang just nu.
Donald Trump är allt annat än imponerad av Greta Thunberg och brukar ta tillfället i akt att kommentera hennes förehavanden. Varför bryr han sig så mycket? Det och mycket annat ska vi prata om efter en kort paus. Häng kvar. Men först handlade ju det här engagemanget om klimatet. Och nu handlar det om Palestina-frågan, om Gaza, om kriget där. Varför har Greta Thunberg bytt fokus?
Det undrade jag också, inte för att jag tyckte att det var fel, utan tvärtom, jag tyckte det var bra, men jag blev lite förvånad till en början, och det var en förändring som provocerade en del inom miljörörelsen också. Hon hamnade ju i en del konflikter med liksom ilska och frustration och någon som ville rycka micken ur handen på henne liksom rent fysiskt. Jag tror att många tänkte att hon, nu är du en auktoritet i klimatfrågan, du ska liksom fortsätta vara det, bli vid din läst och så vidare, men jag tror att om man lyssnar på hur Greta Thunberg själv har resonerat i olika liksom, uttalanden och intervjuer och annat. Jag tror att för henne var det här en ganska logisk fortsättning. För att även om hon började i något mer liksom, koncentrerat miljötänk kring vetenskap och CO2-utsläpp och så vidare, så har aktivismen ganska länge varit sammanlänkad med kampen hos aktivister från andra delar av världen om en rättvis fördelning av bördan, om hur man ska hantera klimatfrågan tillsammans, så att de fattigaste länderna behöver göra en mindre insats och de rikaste länderna behöver göra en mer insats. Och då hamnar man i liksom ett engagemang som handlar om rättvisa, för alla folks frihet, för rättigheter generellt. Och då är det svårt att komma undan Palestina i tider av krig och ockupation och eskalerande våld. Så att jag blev förvånad, många blev nog förvånade, men det är också logiskt att det blev som det blev, tycker jag.
Och i varje fråga som hon har engagerat sig i så har hon då också därmed blivit något av en röd flagg för en del världsledare, då till exempel Donald Trump, som ju ofta uttalar sig om Greta Thunberg. Varför tror du att det har blivit så?
Jag får återkomma till att hon är en ung kvinna. Hon är en radikal röst för klimatet. Hon är kompromisslös. Hon ställer sig emot hela den världsordning som Donald Trump står för. Och dessutom så får hon extremt mycket uppmärksamhet i medierna, som jag har varit inne på. Och jag undrar om inte den här medieuppmärksamheten stör åtminstone Donald Trump minst lika mycket som liksom hennes politiska åsikter. För är det någonting som är Trumps bränsle så är det ju uppmärksamhet.
Och hur påverkas Greta Thunberg själv av all hat och all kritik som hon får? Vad vet vi om det?
På ett sätt vet jag mycket lite om det, och det tror jag beror på att hon pratar väldigt sällan om hur det drabbar henne och hur det påverkar henne. Men alla som verkar i en offentlighet och utsätts för hat av olika sorter och påhopp på olika sätt påverkas ju av det på något sätt. Och när man är en global världskändis på det sättet hon är, då måste nivåerna vara så enorma så att det såklart påverkar henne på något sätt. Men å andra sidan, jag tror uppenbarligen påverkar henne mindre än det påverkar många andra. Annars hade hon aldrig orkat vara den hon är, tror jag.
Hur kan man rent ekonomiskt gå runt på att vara aktivist och opinionsbildare på det här sättet? Hur försörjer sig Greta Thunberg?
Det korta svaret är att jag vet inte exakt hur hennes försörjning och hennes vardags- och privatekonomi ser ut.
Men man undrar.
Man undrar, och om man tittar lite närmare på det så kan man se att hon har ju tilldelats en rad priser och stipendier genom åren, och liksom anmärkningsvärt kan vara att nämna att de fick Guldbänken Prize for Humanity 2020. Det gav henne ungefär 10 miljoner kronor. Och hon fick året innan Right Livelihood Award som gav henne 1 miljon kronor. Och då kan man tänka, men det kan man ju leva gott på i ganska många år. Men samtidigt har hon donerat, så vitt jag förstår, alla de här pengarna till olika eko- och klimatprojekt i andra delar av världen, framförallt liksom det globala syd. Så att jag vet inte vad hon gör för att få privata intäkter, men det man kan säga är anmärkningsvärt är att hon har ju inte gjort några liksom, tagit några sådana dyra TED-talk-gig eller gjort någon reklam eller blivit liksom ansiktet utåt för någonting som ger henne massa pengar. Så att hon håller sig helt fri från den typen av associationer.
Hon verkar ju inte dra sig för att ge sig in i frågor som också är, vad ska man säga, mediala getingbon, om vi tänker på hur hon har engagerat sig de senaste åren. Vad tror du om Greta Thunbergs framtid som aktivist? Vilken fråga kan bli hennes nästa?
Det är vanskligt att svara på. Jag blev förvånad som sagt när hon gick in med liv och lust i Palestina-frågan, eftersom hon har varit så konsekvent med att det är klimatet som är hennes fokus. Men jag tror att det ändå kommer vara, jag tror att hennes engagemang för Palestina och för liksom Gaza kommer fortsätta. Men jag tror också att hon kommer att gå tillbaks till eller fortsätta med klimatfrågan, och hon kommer fortsätta använda sig själv och sitt intellekt och sin fysiska närvaro som verktyg för förändring och för att peka på missförhållanden. Hon kommer ställa sig eller sätta sig på platser där precis där det händer, och i vilka frågor, det får vi väl se.
Kommer vi fortsätta prata med henne om några år?
Det är 100% säker på.
Tack för idag, Erik.
Tack.
Sist är alltså Erik Rosén, biträdande kulturchef på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Och vi hörs igen snart. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.